Ska vi ge Jesus en skicklig applaus? Åh, tack Jesus. Amen. Varsågod och sitt ner. Fantastiskt roligt att vara tillbaka i Stavanger och Karismekirken. Och det här är den beryktade prekestolen. Jag har hört så mycket om den. Den var inte lika imponerande som jag hade hört. Men jag har hört att hundratusentals människor kommer från hela världen och tittar på den. Jag förstår inte, jag skulle kunna skaffa en sån här i Uppsala också. Få dit lite mer turister. Så gott, en sån härlig förmån för mig att tala på första kvällen här. Jag är också så glad att ni har en sån härlig lineup av talare för återstoden av dagarna här. Och innan vi går in i Guds ord här ikväll, så jag vill inte förutsätta att alla vet vem jag är. Så låt mig bara säga hej, jag heter Joakim. Jag är gift med Maria, min kone. Och det är faktiskt hennes födelsedag idag. Börsdag är det. Så mycket älskar jag Karismekirken i Stavanger att jag åker hit trots att det är min kones börsdag. Hon hälsar så mycket. Jag är också så tacksam över att vara far till mina två döttrar. Evelina som är 29 år gammal, Julia som är 26 år gammal. Julia gick och gifte sig för 5 år sedan och har hunnit med att få 2 stycken barn. Så jag är bästefar nu också. Titta på dem där, alla säger åh, ja, eller hur? Det är lite lustigt, för han med håret heter Sion och han utan hår heter Samson. Det är lite biblisk ironi där på något sätt. Och utöver att jag är make och jag är far och jag är bästefar, så är jag också pastor i församlingen Livets ord i Uppsala. Och jag är så tacksam för det, jag är så glad för det, jag är så hedrad för det och jag är så ödmjuk inför den fantastiska uppgiften. Och jag delar nu in hela denna skara i 2 kategorier. Dels har vi de som ännu inte har varit på Livets ord och hälsat på. Och dels har vi de som har varit där redan och hälsat på. Och den här skaran som inte har varit där, jag ändrar namn på er. Ni är från och med nu den grupp som kommer inom kort att komma till Livets ord och besöka. Och förhoppningsvis gå bibelskola. Och vill man veta mer om bibelskola går det jättebra att tala med hela det här härliga gänget från andra året på Livets ords bibelcenter. Du kan aldrig vara för ung, ja du kan vara för ung men du kan inte vara för gammal. För att gå bibelskola. Jag ser det som en andlig grundutbildning. Någonting som alla människor, som jag ser det, behöver som ett fundament i sina liv. Var än livet kommer att ta dig. Så be gärna över om det är så att du ska gå bibelskola. Kanske nästa höst eller lite längre fram. Jag säger inte att den här bibelskolan är den bästa i världen. Men jag säger att den är den bästa jag vet. Ikväll så skulle jag vilja tala till dig och ha en titel på mitt budskap. Och det är: taket igår kan bli golvet imorgon. Taket igår kan bli golvet imorgon. Den plats där du tog slut. Den plats där du kom och inte kunde komma längre. Den plats där det verkade stå en stor stoppskylt igår kan vara den plats som Gud gör till din nya startpunkt in i framtiden. Och det här är så underbart när vi ser den här andliga principen när vi läser Guds ordet. Och jag skulle bara vilja börja och ge dig några exempel på människor i Bibeln som kom till ett tak i sina liv. Men hur de sen mötte den Gud som gör taket igår till golvet imorgon. Och allting blev annorlunda. Moses är ett fantastiskt exempel på detta. Om du har en Bibel med dig får du gärna slå upp andra Moseboken kapitel 4. Här läser vi om Mose kallelse vid den brinnande busken. Och det är så speciellt, för vi vet ju om Moses att han var uppväxt i faraos hov. Han var uppväxt och säkert given den absolut bästa utbildningen man kunde få. Jag menar, vem fick bättre skolgång än en som bodde i faraos hov? Moses måste ha lärt sig jättemycket saker. Han måste ha haft en extrem kunskap. Han måste ha varit väldigt intellektuellt begåvad. Och mycket kapabel på en rad olika områden. Men han hade ett område som var en svaghet. Ett område som tydligen den där fina utbildningen inte kunde rå på. Och det var att han inte kunde tala. Och när Gud kommer till honom och möter honom och kallar honom, är det inte speciellt att av alla de områden som Moses faktiskt är bra på, där han har utbildning och kompetens och begåvning, det är inte de områdena som Gud väljer, utan Gud går rakt på det enda område som var en skam och en sorg och en begränsning för honom. Han gick rakt på det område som var ett tak i Mose liv. Just det han inte kunde göra, det var det Gud ville att han skulle göra. Vi läser om hans reaktion här när han inser att han ska vara en talesman för den högste. Andra Mosebok 4:10. Då sa Mose till Herren: men Herre, jag är ingen ordets man. Varken förr eller nu när du har talat till din tjänare. Jag är trög i talet och har en trög tunga. Sen är min mun och sen är min tunga. Alltid roligt att läsa hur ni norrmän läser Bibeln. Norska är ett fantastiskt språk. Alla svenskar önskar att de kunde norska. Vi har en egen teori att om man talar svenska men man går upp på slutet, då blir det norska. Jag är som, ha det bra! Så, det är den liksom enklaste versionen. Men jag håller mig till svenska. För ni är fantastiska. När ni åker över den svenska gränsen för att köpa godis och köttdeg, så kan ni ju bara byta om till svenska. Jag förstår inte hur ni gör. Men om jag kommer hit och ska försöka göra det, så blir det bara total kaos. Så jag hoppas att det går bra med svenska här ikväll. Okej? Vi kommer ihåg Pippi Långstrump och Emilie Lönneberg och de här sakerna som hjälpte till med språkbreddningen här. Men det intressanta är att Moses säger: jag är ingen ordets man och jag är det inte heller nu när du har talat till mig. Vilket är otroligt mindervärde det måste vara innan du tittar in i ansiktet på den levande guden. Och säger: jag kan inte tala och jag kommer inte kunna tala bara för att du talar med mig. Någonstans här inne finns det en sådan skam, en sådan begränsning i Moses. Men vet du vad? Denne Moses med denna begränsningen, med detta tak i sitt liv, möter Herren Gud som gör taket igår till golvet imorgon. Och lite senare i hans liv, om vi snabbspolar fram till hans sista dagar innan han går upp på berget Nebo och Herren begraver honom. Så står det i femte Moseboken att han står inför hela detta folk som han har lett nu i många, många år, många decennier. Och innan han börjar sitt sista tal till det här folket, så börjar han med att säga, femte Moseboken 32: lyssna ni himlar, jag vill tala. Hör du jord, min muns ord. Han började med att säga: jag kan inte tala. Men sen lärde han känna en Gud som gör taket igår till golvet imorgon. Och när han kom fram till slutet av sitt liv, så står han och säger: lyssna himlar, jag vill tala. Där någonstans finns du. Där någonstans finns du och det som är ditt tak idag. Det område av ditt liv där kanske fienden eller dina erfarenheter vill säga: det blir aldrig bättre än så här. Ditt äktenskap blir aldrig bättre än så här. Din ekonomi blir aldrig bättre än så här. Din hälsa blir inte bättre än så här. Min vän, det finns en Gud som gör taket igår till golvet imorgon. Moses mötte honom och jag har goda nyheter. Han är här ikväll och han vill möta dig också. Kan vi säga amen i kyrkan? En annan person som hade tak i sitt liv var Hanna. Denna speciella kvinna som vi läser om i första Samuels boken. Det står om henne i det första kapitlet, den andra versen, att en man som hette Elkana hade två hustrur. Den ena hette Hanna och den andra Peninna. Peninna hade barn, men Hanna hade inga. Kan du känna sorgen i den meningen? Hanna hade inga. Och när vi läser vidare om den här kvinnan så ser vi hur hon längtade efter barn. Vi ser hur hennes man, som verkar vara en väldigt god, kärleksfull man, säger till henne: men Hanna, du har ju mig i alla fall. Även om vi inte har barn. Och han försöker trösta henne, men Hanna är otröstlig. Hon har ett tak i sitt liv. Allting verkar som att det här aldrig kommer att förändras. Den här låsta situationen, hennes ofruktsamhet, kommer att fortsätta hela hennes liv. Men vad gör hon? Hon tar sin sorg till en Gud som gör taket igår till golvet imorgon. Hon tar sin sorg, hon tar sitt tak, hon tar den plats där hon tar slut till templet. Och hon ropar ut till Gud, och Gud gör ett mirakel. Och hon får ett barn, men min vän, det är inte vilket barn som helst. Hon får ett barn som växer upp till att bli en av de största profeterna i det gamla testamentet. Varför då? Därför att Gud är inte en Gud som välsignar nätt och jämt. Han gör taket igår till golvet imorgon. Han gör den plats där du stannade igår till den plats där allt kan börja och bli nytt. Står i första Samuelsboken 3, vers 19 och 20 om det här barnet som hon fick. Och Samuel växte upp och Herren var med honom och lät inget av allt han sagt falla till marken. Hela Israel från Dan till Berseba förstod att Samuel var betrodd som Herrens profet. Det var det barnet som den barnlösa Hanna fick. Jag skulle vilja kalla det för ett barn med plusmeny. Hon fick en son med extra allt. Och det är vad Gud vill göra med dig också. Just det där området som viskar i ditt liv att det blir inte mer. Det är stopp här nu. Jag får vara nöjd med det jag har. Det är det område Gud vill beröra. Och det han berör, det får liv. Det han berör, det börjar växa. Det han berör, även om det här och nu är svagt, stukat och skröpligt, kan det få ett helt nytt kapitel i ditt liv. Kan vi säga amen i kyrkan? Och låt mig berätta för dem en man som heter Jairus. Jairus var synagogsföreståndare i Kapernaum. På den tiden var synagogsföreståndare, det motsvarar ju typ kommunalråd, vad det nu heter på norsk. Samfundskonge. Borgmästare. Han var den person som alla såg upp till, den mest respekterade i sitt samhälle. Men han hade ett tak i sitt liv. Även om han hade folkets respekt, även om han kunde leda synagogan på ett säkert väldigt bra sätt, så fanns det en plats i hans liv som var märkt av sorg och smärta. Och vi läser om honom i Lukas kapitel 8. Och du kanske säger, det var väldigt mycket bibelläsning här ikväll. Jag tycker inte att man bör läsa så mycket Bibeln. Jag är ledsen, du har kommit till fel kyrka. Du har kommit till fel familj. I vår familj läser vi Bibeln. Därför att Bibeln är Guds kraft, Guds ord till frälsning för var och en som tror. Bibeln, Guds ord, är levande och verksamt. Och om vi tar bort Bibeln, då blir det bara en massa pep-talk av det hela. Men vi håller inte på med pep-talk, vi håller på med förkunnelse av ett ord som är levande och verksamt. Och som kan göra det döda levande. Åh, ett ord som kan förändra allt. Ett ord som kan krossa sönder klippor. Ett ord som kan plöja upp nya fåror. Ett ord som kan smälta det frusna. Kom igen, kyrkan. Åh, tack Gud för hans ord. Tack Gud för det uppenbarade, inandade ordet. Det står om Jairus i Lukas 8:41. Då kom det fram en man som hette Jairus och var föreståndare för synagogan. Han föll ner för Jesu fötter och bad honom komma hem till honom. För han hade en enda dotter i 12-årsåldern och hon var döende. Att som pappa komma till en punkt när man ser sin dotter. Jag har två, jag vet precis vad det är att vara pappa till döttrar. Att se henne komma till en punkt där man inte kan göra någonting mer. Där läkarna har givit upp. Och jag önskar ju som far, som beskyddare, som vill vara den som kliver in som någon sorts hjälte. Och bara tar dig ut ur det här traumat. Jag står här bredvid och jag kan inte göra någonting. Jag har slagit i taket. Jag har kommit till vägs ände. Men tack och lov, det finns en Gud som gör taket igår till golvet imorgon. Och den här mannen kommer och han faller ner inför Jesus. Han lägger all prestige åt sidan. Han struntar i att alla de människor som han vanligtvis leder nu får se honom kasta sig ner på marken och ödmjukt be Jesus om hjälp. Men den ödmjukheten är nyckeln. Den ödmjukheten är det som Jesus fastnar för och som gör att Jesus börjar röra sig i hans riktning. Och det står lite längre fram i samma kapitel. Jesus kommer in i huset. Flickan är nu redan död. Men han som gör taket igår till golvet imorgon, tog flickans hand och ropade: flicka, stå upp! Hennes livsande återvände och hon reste sig genast. Idag är det ingen som tänker: ja, Jairus, å stackars man. Det var hans dotter som var så sjuk. Vi tänker: Jairus dotter, världens mest berömda flicka som har uppstått från de döda. Idag är det ingen som tänker: Hanna, ja, det var hon som inte kunde få barn. Idag tänker vi: Hanna, det var hon som blev mor till en av de största profeterna i det gamla testamentet. Idag tänker vi inte: Moses, ja visst, ja, det var han som inte kunde tala. Vi tänker: Moses, en av de starkaste profetrösterna. Och vi läser fortfarande om hans ord i våran bibel. Alla dessa mötte en Gud som gör taket igår till golvet imorgon. Kan vi ge honom en applåd och bara prisa honom? Tack Jesus! Och det är så märkligt hur Gud just kommer till det svaga, till det dåraktiga, till det bräckliga i våra liv. Och jag måste berätta ett vittnesbörd från hemifrån. Det här är lite speciellt, det är lite traumatiskt för mig som pastor. För jag vet att som pastor får jag inte ha favoritmedlemmar i min församling. Men det har jag ändå. Och jag måste få berätta för dig om min favoritmedlem hemma i kyrkan. Han heter Jonathan och här är en bild av honom. Jonathan kommer framspringande till mig efter varje gudstjänst på Livets Ord. Han har sin lilla mjukishund med sig. Och han ger de bästa kramarna på hela Livets Ord. Och så vill han att jag ska be för honom. Det är alltid någonting som han vill att jag ska be för. Och så ställer jag mig på knä vid honom och så ber jag för Jonathan. Vid det här tillfället som jag nu berättar om var Jonathan 11 år gammal. Och som du ser har han Downs syndrom. Skamset ska jag erkänna att tyvärr så kommer jag från ett land där barn med hans tillstånd normalt sett inte ens får födas. De räknas inte ens som värdiga att få kliva in i det här livet och leva det fullvärdiga liv som Jesus själv har gett till dem. Vilket är en skam för mitt land och ingenting annat. Det är därför som vi har två stycken skolor på Livets Ord som heter Emanuelskolan och Emanuelsgymnasiet. Specifikt för barn med speciella behov. För vår Gud älskar dessa barn. Och om jag någon gång skulle känna mig lite låg, det händer inte ofta men det händer ibland, så har jag perfekt recept. Då går jag in på Emanuelskolan en liten stund och sätter mig med de här barnen, för de är solstrålar ifrån himlen. Skjuter in glädje och kärlek och ny energi som få andra kan göra. I alla fall, Jonathan härom året var nere på stan, nere i centrum av Uppsala tillsammans med sin lärare. Och han hade vad vi kallar för stadsträning. Det är när vi lär de här barnen att gå över gatan och hur man lyder trafiksignaler och hur man betalar för sig i affären. Och bara lär dem manövrera i samhället. Och så när de går omkring där ute så plötsligt stannar Jonathan upp. Och har du varit i Uppsala så vet du var Busstorget är någonstans. Mitt inne i centrala Uppsala ligger ett stort torg som vi kallar Busstorget. Och Jonathan stannar upp och så börjar han sjunga. Och han sjunger så högt han kan. Det ekar i Uppsala centrum. Och Jonathan sjunger en sång om ett träd i hans trädgård som är 100 år gammalt. Och alla tystnar ju runt omkring som svenskar gör när någon uttrycker sig lite högt. Vi svenskar är inte vana alls vid känslomässiga uttryck på något sätt. Om någon är glad offentligt i Sverige så förutsätter vi att han är norrman. Det är liksom det. Om någon gråter offentligt i Sverige så förutsätter vi att de kommer från Finland. Men svenskar, vi det är ett mycket, mycket neutralt folk, kan vi väl ärligt säga då. I alla fall, här står Jonathan och sjunger allt han orkar. Och hans lärare står bredvid och tänker, ja hopp. Och så rätt som det kommer en kvinna fram till hans lärare. Och den här kvinnan gråter, tårar strömmar ner för hennes ansikte. Hon tar tag i läraren och frågar, varför sjunger den där pojken den där sången? Och läraren får säga, jag har inte en aning. Och då berättar den här kvinnan sin berättelse att hon var redo att ta sitt liv. Hon har kommit till slutet av sig själv och såg inte någon anledning att leva vidare. Men den morgonen, samma morgon, hade hon bett sin första bön till Gud. Hon hade sagt så här, Gud, om du finns, så ge mig ett tecken. Låt någon runt omkring mig den här dagen sjunga min favoritsång från när jag var liten. Den om trädet i min trädgård som var 100 år gammal. Och just när hon går förbi Jonathan på busstorget i Uppsala så hör Jonathan andens röst och börjar sjunga just den sången som hon hade bett Gud att få höra samma morgon som ett tecken på Guds existens. Och där och då på torget får läraren leda den här kvinnan till tro på Jesus. Det är nu vi tackar Gud och lovar honom och prisar honom. Och jag tänker så här, Gud, vad hade du behövt göra för att få mig att sjunga den sången? Om det nu var jag som hade varit nere på busstorget. Han hade fått skicka Gabriel och Mikael för att brotta ner Joakim Lundqvist på marken och säga, sjung Joakim, sjung! Och jag hade sagt, jag vill inte sjunga. Jag vill inte göra bort mig. Och alla de här spärrarna av stolthet som censurerar Guds vilja från att bli verklighet. Jonathan hade inte de spärrarna. I Jonathan hittade Jesus precis vad han behövde för det ögonblicket. Någon som bara klev fram och spontant lydde den helige andes röst och ett liv blev räddat. Tack Jesus. Gud utväljer inte det starka och det stolta. Han utväljer det enkla, det dåraktiga och det svaga. Det är just det i ditt liv som han är ute efter. För att göra taket igår till golvet imorgon. Vi måste prisa honom med en applåd till och tacka Jesus. Åh, tack Jesus. Så då är frågan varför? Varför sker detta? Varför gör Gud detta om och om igen? Det är därför att det är hans väsen. Det är sån han är. Det är det han heter. Och om du igen bara skulle vilja öppna din bibel och slå upp första Moseboken 35. Så ska vi bara läsa ett parti till där. Och här kommer Gud till en ytterligare en stukad människa. Ytterligare en rädd människa. En människa som hade slagit huvudet i ett innertak. En människa som heter Jakob. Och Gud uppenbarar sig för Jakob i första Mosebok 35 och vers 11. Och det står, Gud sa till honom, jag är Gud den allsmäktige. Gud den väldige på norsk. Var fruktsam och föröka dig. Ett folk, ja många folk ska komma från dig och kungar ska utgå från dig. Gud börjar att säga, jag är Gud den allsmäktige eller Gud den väldige. På svenska och norska låter det här som en beskrivning av vem Gud är. Men faktum är på hebreiska, grundspråket. Kanske säger, jag trodde norsk var grundspråket. Det är inte det. På hebreiska så är det inte en beskrivning utan det är ett namn. Det är ett namn som står där. Det står inte Gud den allsmäktige eller Gud den väldige. Det är ett namn och jag ska återkomma till vad det namnet är för någonting. Men det är intressant att Gud först säger, det här är den jag är. Och så fortsätter han att säga, därför ska du föröka dig. Och du ska bli stor och folk ska komma ifrån dig och kungar ska komma ifrån dig. På grund av att han är den han är så bär han i sig en kraft att expandera ditt liv och vända din svaghet till styrka. Åh, jag har bra saker komma ut i min mun den här kvällen. På grund av att han är den han är. Och när du möter honom så finns det något av hans väsen som bara öppnar nya horisonter. Som slår igenom det där taket som djävulen ville lägga över ditt liv och viska in i ditt öra att det blir inte mer än så här. Vad är det för namn? Vad är det för namn? Det är namnet El Shaddai. El Shaddai. Som betyder den Gud som är mer än nog. Inte den Gud som är nätt och jämnt nog, utan den Gud som är mer än nog. Den Gud som har mer för dig. Oavsett om du är 15 eller 115 här ikväll. El Shaddai har mer för dig. Och när du möter honom så kommer du att se att det som var ditt tak igår, det blir ditt golv imorgon. Men Gud, den El Shaddai, gör också någonting med Jakob. Innan den här expansionen kan komma, innan taket igår kan bli golvet imorgon, så måste det till en liten justering. Och det är det här jag vill avsluta med. Det är det här som kommer an på oss. För vi kan inte bara sitta och vänta på att taket igår ska bli golvet imorgon. Gud behöver bara ställa oss på rätt plats för att göra det verket i våra liv. Och det är intressant då hur Gud, om vi backar några verser till vers 9, samma kapitel. Där står: Gud visade sig på nytt för Jakob när han hade kommit tillbaka från Paddan Aram, där han välsignade. Och han välsignade honom. Gud sa till honom: ditt namn är Jakob, men du ska inte längre heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Och han gav honom namnet Israel. Alltid när Gud byter namn på någon så handlar det ju inte bara om att Gud tycker bättre om det namnet. Det är så vi byter namn idag. Va? Någon som heter Bent Mattis vill nu heta Knut Torstein. För att han tyckte det låter bättre. Det gör det inte. Men han kanske tyckte det. Det går ju inte djupare än så. Va? Men när Gud byter namn på en människa i Bibeln så har det med betydelsen att göra. Det har med profetia att göra. Att en ny betydelse också signalerar ett nytt kapitel. En ny tid, en ny framtid, ett nytt steg, en ny fas. Och vad är det då som Gud gör när han byter namn på denna man från Jakob till Israel? Vad betyder de här båda namnen? Jakob betyder Gud beskyddar. Israel betyder Gud strider eller erövrar. Och båda dessa är ju väldigt positiva saker. Vi tackar Gud för beskydd, eller hur? Och vi älskar när Gud erövrar och Herren strider för oss. Men det är ganska intressant om du tänker på vem Jakob är och var han befinner sig vid det här tillfället när Herren möter honom. Om du kan din bibel så kanske du vet om att Jakob stal sin storebrors välsignelse. Han utgav sig för att vara sin storebror och fick sin far Isak att lägga händerna på honom och överföra en välsignelse som inte var hans. Och Esau blev icke glad. Han blev väldigt irriterad, kan man lindrigt säga. Och nu börjar han jaga Jakob för att straffa honom och döda honom. Och Jakob lever sitt liv som en flykting. Och min vän, om du är en flykting så har du inte stora ambitioner. Din ambition är helt enkelt att överleva. För några år sedan när flyktingvågen kom till Europa, när män och kvinnor och barn satte sig i upplåsbara båtar och gav sig ut på Medelhavet. När pappor hängde i vattnet utanför båtarna och höll fast i båten för att ge plats åt sin kona och sina barn i båten. Så kom de inte med tankar att jag tror jag ska starta ett företag och bli miljonär. Ambitionsnivån var inte där. Ambitionsnivån var: må vi överleva. Må vi klara oss. Drömmarna hade skrumpnat ihop till minsta möjliga dröm. Exakt samma sak med Jakobs liv. Han var förföljd, hans liv var hotat och han gick på överlevnadsnivå. Hans bön kanske var: Gud, beskydda mig. Och det finns något vackert i beskydd, men det finns också något defensivt. Beskydd handlar om att bevara det jag har snarare än att bryta ny mark. Och se nya kapitel börja. Och Gud kommer till denne man och utvidgar hans territorium. Och säger: det ska inte bara handla om beskydd. Det ska inte bara handla från och med nu om att du får behålla det du redan har. Du ska erövra. Du ska utvidga dig. Och från dig ska konungar komma. Och du kanske sitter här i kyrkan ikväll. Och du är där att några drömmar i ditt liv har skrumpnat ihop. Och du tänker det blir aldrig bättre än så här. El Shaddai är här ikväll. Den Gud som är mer än nog är här ikväll. Och allting kan bli nytt den här kvällen. Så om man bara drar in det här till 2019 och Stavanger då. Vad är våran roll i det hela? Hur kan vi positionera oss på ett sätt som gör att vi kvalificerar för den Gud som gör taket igår till golvet imorgon att beröra oss, ta våra drömmar och expandera dem in i framtiden? Det har att göra med två stycken inställningar i våra liv och jag ska avsluta med det här. Det ena är din relation till ditt igår och den andra är din relation till ditt imorgon. Enda gångerna i Bibeln som vi ser att Gud kommer till en människa och vill expandera honom eller henne men inte riktigt får göra det, så har det med det här att göra. En felaktig attityd till det som har hänt eller en felaktig attityd till det som ligger framför. Faktum är att vi har, säger man tidsmaskin på norsk? Tidsmaskin? En som man kan resa i, de finns ju inte men man kan säga det i alla fall. Ja, vet du att vi har egentligen en personlig tidsmaskin inne i oss allihopa. Vi gör ständigt tidsresor. Vi minns det som hände i somras. Vi minns olika saker i vårt liv. Vi minns vissa saker med sorg, vissa saker med glädje. Vi gör tidsresor framåt. Vi funderar hur ska det bli? Vad ska hända imorgon? Vad ska hända om 2 veckor? Vad ska hända längre fram? Får jag fråga, är det någon här inne som minns den här filmen? Back to the Future. En av de mest fantastiska filmer som någonsin har gjorts. Kära någon, alltså den här gick rakt in i mitt tonårshjärta. Jag tror jag såg den 7 gånger när den kom. Den handlar om Marty McFly. En kille som genom ett misstag blir skickad tillbaka i tiden av sin gode vän Doc Emmett Brown, som har uppfunnit en tidsmaskin och bakat in den i en sportbil som heter DeLorean. Jag ser många leenden här nu i kyrkan ikväll. Många säger, ja, det här kommer vi ihåg. Av ett misstag så blir den här tonåringen inkastad i tidsmaskinen, skickad tillbaka i tiden och plötsligt träffar han sina egna föräldrar när de är lika gamla som han är nu. Och det blir jätteproblem för hans mamma blir förälskad i honom. Utan att veta att det här är den son hon ska få. Det blir väldigt komplicerat här nu. Men han inser, jag måste få mina föräldrar att bli förälskade i varandra. För annars blir ju inte jag till. Det är en otroligt komplex historia. Jag är ärligt talat, det här var en fantastisk film i mitt liv. Faktum var att för 2 år sedan så åkte vi hela familjen till Los Angeles. Jag och Maria och mina 2 döttrar, min svärson och barnbarnen. Och så en dag skulle Maria och mina 2 döttrar gå på ett stort så här pysselvaruhus som heter Hobby Lobby och handla hela dagen. Och jag och min svärson Tobias tittade på varandra och tänkte, hur i all världen ska vi överleva detta? Vi såg oss sitta på varsin stol vid utgången i 4-5 timmar och bara vänta. Så då gick vi in på Google Maps och så tittade vi, finns det något intressant i närheten? Och så såg vi att alldeles utanför det här varuhuset så var en inspelningsplats för den här filmen. Om du har sett filmen så har du inledningsscenen när Marty McFly är i Doc Browns verkstad. Och så kommer han på att skolan börjar och så springer han ut och så hoppar han upp på en skateboard. Och nu ser jag folk nickar här inne. Så hoppar han upp på en skateboard och så tar han tag i en bil och så liksom åker de iväg så här. Och då åker han förbi ett Burger King och det Burger Kinget var alldeles utanför den här butiken. Så vi tänkte vi måste gå dit och ta kort vid det Burger Kinget som Marty McFly skatade förbi. Och så när vi kommer ut där så tror du inte att en exakt kopia av den här tidsmaskinbilen rullar in på parkeringen just då. Du tror mig inte, titta här. en exakt kopia kommer just där in just då och parkerar precis på den platsen. Och jag får ta den bilden och Maria frågar, varför händer såna här saker alltid dig? Och jag brukar säga det, därför att jag är Guds favorit. Anyway, tillbaka till tidsresorna. Vet du vad? Det enda du behöver göra för att kvalificera dig, att bli berörd av den Gud som gör taket igår till golvet imorgon, det är att ha ett rätt förhållande till det som har varit och ett rätt förhållande till det som ska komma. Om vi börjar titta på pilen som går bakåt, vår relation till vår gårdag. Det finns olika relationer som du kan ha till det som har varit. Både det som har varit bra och det som har varit dåligt. Men kanske framförallt de tuffa passager som du har tagit dig igenom. En attityd som kommer att stjäla det här momentumet ifrån dig kallar vi för missmod. Där när vi ser tillbaka och så tänker vi, det blev inte som det borde ha blivit. Jag hade någon möjlighet men jag tappade bort den och det blev fel. Och så släpper vi inte det perspektivet. Utan vi går med det missmodet över att gårdagen inte blev så bra som vi hade tänkt. Herren är här ikväll för att du ska lägga det missmodet i hans händer och låta honom göra allting nytt. En annan attityd som heller inte är kreativ när det gäller vårt förflutna är det vi kallar för nostalgi. Säger man så på norsk? Nostalgi. Nostalgi är lite bättre men inte bra. För nostalgi, då ser vi tillbaka på det som har varit med en positiv attityd. Men ofta också med en attityd av jag skulle hellre vilja vara där igen än jag skulle vilja vara här där jag är nu. Och vår själ försöker söka sig tillbaka till en tidsperiod som man aldrig kan komma tillbaka till. Och då behöver vi ta nostalgin också och lägga den i Herrens händer. Så vad är rätt attityd? Vad är den plats som Herren vill att du ska ställa dig på i relation till det som har varit? Tacksamhet. Tacksamhet. Att du ser bakåt och säger tack Gud för det du har gjort. Kanske inte allt blev på det sätt du hade tänkt. Kanske inte hela din livsvandring var helt problemfri. Det är ingens. Men det står att vi ska komma ihåg Herrens goda gärningar. De andra får vi glömma. Men Herrens goda gärningar ska vi komma ihåg. Och när du ställer dig på den plats där du är här och nu, ser tillbaka och väljer tacksamhet ovanför missmod, väljer tacksamhet ovanför nostalgi, så kvalificerar du dig för att låta Herren beröra även din framtid. Och när det gäller pilen framåt då, när det gäller framtiden, även där gör vi tidsresor. Och det Gud bara vill att du ska stanna borta ifrån vad gäller tidsresorna framåt är fruktan för det första. Så många människor plågas av fruktan för det som ligger framför. Jag har goda nyheter. Herren har gett dig en framtid och ett hopp. Och han har sagt, Filipperbrevet 1, att det goda verk han har börjat, det kommer han att fullborda. Och därför kan du vara fri från fruktan. Därför kan du leva trygg, förvissad om att han har ditt liv i sina händer och du trillar inte ut i första taget. Och den andra attityden som man vill lösa dig ifrån angående framtiden, det är för låg förväntan. Många gånger tänker vi så här att det som ligger framför, ja, men det blir ungefär som det jag har sett tidigare, kanske lite mer. Men tänk om du skulle stå med en matsked och förvänta dig välsignelse från himlen medan Gud vill backa in med en lastbil och tippa den. Då har vi ett problem. Och jag har goda nyheter. Gud vill backa in med en lastbil. Gud vill backa in med en lastbil. Och det handlar inte bara om ditt personliga liv. Det handlar om det här landet. Om människor ska bli frälsta i Norge som aldrig förr. Om människor ska ta emot Jesus. Och sjuka ska bli friska. Men vi måste expandera våra hjärtan och våga tro det också. Vi måste våga se det i våra hjärtan. Så vad är rätt förhållningssätt framåt? Tro. Trons ögon. Så om du ställer dig på den platsen med tacksamhet bakåt och tro framåt, så vet jag en sak. Och det är att den Gud som gör taket igår till golvet imorgon. Han kommer att göra allt nytt i ditt liv. Kan vi säga amen i kyrkan? Åh, kan lovsångsteamet komma upp en liten stund, så bara går vi in i en liten stund av hans närvaro här och nu. Om vi ställer oss upp tillsammans. Jag bara känner så tydligt i mitt hjärta att Gud vill röra vid många här inne ikväll. Åh, Gud vill starta ett nytt kapitel i ditt liv. Låt oss ställa oss upp inför hans närvaro och bara i våra hjärtan börja nalkas honom. Kanske är du här och du har suttit under det att jag talat ikväll och tänkt på ett speciellt område. Tänkt på ett område där du har slagit i taket. Kanske har din andliga förväntan, din andliga hunger efter mer av Jesus tagit slut. Kanske har mycket av det som har kastats emot dig av problem och komplexiteter gjort att livslusten har sjunkit lite grann. Glädjen som du en gång hade finns inte riktigt där på samma sätt. Eller kanske har det med det yttre, med det fysiska att göra. Kanske har du plågats av sjukdom och smärta så länge. Och så många personer har bett för dig att du nästan inte vågar tro på att Gud faktiskt skulle kunna vända din situation. Kanske har du levt med en problematik som går tillbaka flera generationer i din släkt. Och du har lyssnat till fiendens lögner. Att det här är normalt och du kommer aldrig att kunna komma loss ifrån det här. Min vän, Gud kan bryta vilken kedja som helst. Han är El Shaddai. Han är den som är mer än nog. Över hela kyrkan ikväll ska vi bara sluta våra ögon. Lyfta våra händer och komma inför hans heliga närvaro. Åh, Herren kommer att befria människor här ikväll. Bara de kommande minuterna. Han kommer att befria människor ikväll. Han kommer att ta det tak som du har slagit i. Och som fienden säger att du aldrig kommer att kunna bryta igenom. Och han kommer att göra det till ditt golv. Din barnlöshet kommer att vändas i någonting helt nytt som får bli till välsignelse över hela världen. Ditt stigma, det faktum att du inte kan tala eller vad det nu är för någonting. Herren är beredd att ta just det området av ditt liv. Slå igenom taket så att han får äran och inte du och jag. Och göra något helt nytt. Din 12-åriga dotter, Herren är beredd att väcka upp henne från det döda. Herren, nu tackar dig för att du är här i den här kyrkan ikväll. Gå fram med den helige ande. Åh, du är El Shaddai. Lika stark, lika väldig idag som du var när du mötte Jakob och ändrade hans namn. Från Gud beskyddar till Gud erövrar. När du lockade honom att anta en ny identitet. En nytt perspektiv på livet, på kallelsen, på framtiden. Så ber dig Fader, kom helige ande. Kom över ditt folk ikväll Herre. Kom med en ny identitet, kom med en ny hunger. Kom Herre med ett nytt initiativ. Och vi prisar dig för det Fader, i Jesu namn. Om det är så att du är här ikväll, om du bara står med dina ögon slutna i Herrens närvaro. Om det är så att du här ikväll redan har identifierat ett område där det här budskapet rör vid ditt liv. En kontaktpunkt mellan det vi har sett i Guds ordet ikväll och din situation just nu. Jag tror inte att jag behöver tala mer i så fall. Jag tror att du vet vem du är. Och du vet vilket område som det här handlar om i just ditt fall. Och den helige ande rör sig så ömt och så försiktigt, så varsamt i din själ och i ditt hjärta. Och han lockar på dig. Och jag hör orden inom mig nu från höga visan. Kom min älskade. Kom min älskade. Vintertiden är förbi och våren är här. Fåglarna börjar sjunga igen. Om du bara kliver ut, om du bara lägger handen på handtaget och vågar ta ett steg i tro och vågar tro att det som har varit taket igår ska bli golvet imorgon. Om det är du och du känner igen dig i detta och du vet vilket område det gäller i just ditt liv, vill du bara lyfta din hand i så fall där du står i kyrkan ikväll. Så många händer som lyfts. Om du behöver vara en av dem som lyfter sina händer, bara lyft den i så fall. Du gör det mer för inför Gud än för någon annan. Inte för någon människa, men för honom. Så blir det här ditt tysta gensvar som säger: Herre, jag hör att du ropar på mig. Och jag vet att det finns ett tak i mitt liv som du är beredd att förvandla till ett golv. Och jag vågar tro. Jag vågar tro ikväll att du är El Shaddai också för mig. Att du tar och byter mitt namn ikväll från ett defensivt namn till ett offensivt namn som vågar tro dig om nya saker. Och jag bara känner att vi ska ta det här ett steg till. Du som står och lyfter din hand just nu, vill du bara komma och ställa dig här framme, så får vi bara be en bön tillsammans. Du behöver inte tveka, bara kom och ställ dig här framme som ett gensvar på Herrens andes kallelse till dig den här kvällen. Det är ingen som kommer att fråga dig om varför du är här eller vad det är just i ditt fall, i ditt liv som är anledningen till att du står där du står. Gud vet och det räcker. Gud vet och det räcker. Åh, tack Herre, tack Herre, tack Herre. Tack Herre, tack Herre. Åh, barastolache de debea. Åh, tack Jesus. Tack för nya kapitel Herre. Åh, tack för att taket igår kommer att bli golvet imorgon. Och du tar just det område som idag kanske är märkt av svaghet eller brist eller begränsning. Och du bryter igenom som bara du kan göra. För du är El Shaddai. Du är den Gud som är mer än nog. Den som ändrar vårt namn från Gud beskyddar till Gud erövrar. Om det finns förebedjare i församlingen kan ni vara vänliga att komma fram också. Ni i bibelskoleteamet som inte står här framme. Och pastorer också. Pastor Tormor, pastor Simon också. Och övriga pastorer, om ni kan komma fram och bara betjäna Guds folket under det att vi prisar Gud och lovsjunger honom tillsammans. Vi bara be en bön först. Fader, vi tackar dig just nu. Att du kommer med din heliga andes befrielse. Och att du betjänar ditt folk, Herre. Kommer med livsavgörande genombrott. Du förvandlar taket igår till golvet imorgon, Herre. Och vi väljer att släppa vår gårdag. Vi väljer att släppa missmodet och släppa nostalgin. Vi väljer att släppa fruktan och den låga förväntan angående vårt imorgon, Fader. Och vi tackar dig för att du kommer och byter vår begränsning mot din obegränsade kraft. Vi prisar dig för det, Fader. I Jesu namn.